Du lyssnar på Mississippi av Hillary Jordan i översättning av Dorothy Sparrong, inläst av Anna-Maria Kjell.
1. Jamie. Henry och jag grävde gropen 2 meter djup. Om vi gjorde den grundare fanns det risk för att kroppen skulle flyta upp under nästa översvämning. Tjena grabbar, kommer ni ihåg mig? Tanken på detta fick oss att fortsätta gräva också när blåsorna på våra händer hade spruckit, nybildats och spruckit igen. Varje spadtag var en plåga. Gubben fick in sin sista träff. Ändå var jag glad åt smärtan. Den sopade bort tankar och minnen. När gropen hade blivit för djup för att våra spadar skulle nå ner till botten klättrade jag ner i den och fortsatte att gräva, medan Henry vankade av an och tittade upp mot himlen. Marken var så blöt efter allt regnande att det var som att gräva i rått kött. Jag skrapade jorden av spaden för hand och svor över att det tog sån tid. Det var det första uppehållet i regnandet på 3 dagar och kunde vara vår sista chans på ett bra tag att få kroppen i jorden. Bäst att skynda på, sa Henry. Jag kastade en blick mot himlen. Molnen ovanför oss hade samma färg som aska, men det fanns en stor svart ansamling i norr och den var på väg åt vårt håll, snabbt. Vi kommer inte att hinna, sa jag. Jo då, sa han. Typiskt Henry, så säker på att det han ville skulle hända också verkligen skulle hända. Kroppen skulle bli begravd innan stormen nådde hit. Vädret skulle slå om i tid för att vi skulle hinna så ny bomull. Nästa år skulle bli ett bättre år. Hans bror skulle aldrig svika honom. Jag grävde fortare och kved lite för varje spadtag. Jag visste att jag kunde sluta när som helst. Att Henry skulle ta min plats utan ett ord av klagan. Trots att han hade nästan 50 år på nacken jämfört med mina 29. Av ren stolthet eller envishet eller båda dera fortsatte jag att gräva. När han väl sa, nu är det min tur, brann det som eld i musklerna på mig och jag stånkade som en motor som gick på gammal bensin. När han drog upp mig ur gropen fick jag bita ihop tänderna för att inte skrika. Det värkte fortfarande i kroppen på mig av alla sparkar och slag som jag fått, men det visste inte Henry om. Han skulle aldrig få veta det heller. Jag stod på knä bredvid hålet och såg på när han grävde. Henrys ansikte och händer var så täckta av intorkad lera att en förbipasserande kunde ha tagit honom för neger. Jag var säkert minst lika smutsig. Men i mitt fall skulle det röda håret ha avslöjat mig. Min fars hår, likt finspunnen koppar, som får det att klia i fingrarna på kvinnorna av lust att köra handen igenom det. Jag har alltid avskytt mitt hår. Det kunde lika väl ha varit ett flammande bål högt upp på skulten som skrek ut för världen att han fanns i mig. Som skrek ut det varenda gång som jag såg mig i spegeln. På drygt 1 meters djup slog Henry spade i något hårt. Vad är det? Frågade jag. En sten, tror jag. Men det var inte en sten. Det var ben. En människoskalle med ett stort hål på baksidan. Fan också, sa Henry och höll upp den mot ljuset. Vad gör vi nu? Vi vände båda blicken mot norr. Den svarta massan bredde ut sig och slukade allt mer av himlen. Vi kan ju inte börja om, sa jag. Det kan dröja flera dagar innan det slutar regna igen. Jag tycker inte om det här, sa Henry. Det är inte rätt. Han fortsatte att gräva i alla fall, också med händerna, och räckte mig skelettdelar allt eftersom han fick fram dem. Revben, armar, bäckenben. När han kom till benens nedre del hördes ett klirrande av metall. Han höll upp ett skenben och jag såg den grova, rostiga järnbojan som omslöt det. En bit trasig kedja dinglade ner från den.